Och nu över till förbudslagstider och spritsmuggling i Östnyland. Det ska vårt följande program handla om. Programmet är producerat av Melita Tulikoura och är kallat Då staten snoddes. Det innehåller intervjuer med Uno Park som smugglade under 30-talet, med Sigurd eller kanske hellre Gigi Didriksson som var både länsman och poliskommissarie i Borgå vid samma tid, och med Sylvia Berlund och Helena Eklöv som ännu har den tidens händelser i färskt minne. Förbudslagen var idiotisk och man handlade därefter, minns Helena Eklöv.
No ja, man var ju laglös. Vi var ju alla laglösa egentligen. Man hade ju ingen respekt för den där lagen. Inte. Och det där kommer speciellt ihåg en mycket lustig historia. Vi brukar ibland få ute i skärgården, brukar vi få till Holmen säckar med olika varor från utländska båtar. No, och en dag så fick vi en hel säck med genefer. Vi undrar nu, min man var 17, ska vi göra med så mycket genefer? Nå ja, man har ju så många goda vänner och så vidare. Man kan ju dela med sig och så vidare. Nå ja. Nå, och den blev att ligga den där säcken utanför källardörren. Och så gick vi och sova. Och nästa morgon så får min man ut för att se på egendomarna. Och jag sitter ute i trädgården. Ser plötsligt en tullbåt. Tänker att nå den far förbi. Nej, var inte alls förbi, utan den kör direkt sikte på vår brygga. Och det står två uniformerade herrar där i före. Jag till köket. Jenny. Göm fort den där säcken med genefer någonstans. Nu kommer tullen. Alla nervösa. Så går jag ner till bryggan för att möta. Och vem stiger i land? Tullförvalter Enqvist från Borgå och presidentens adjutant Börje Söderström. Lena, inte har du väl någonting att bjuda oss? Vi är så torrlagda, du kan inte ana.
Så det var precis tvärtom.
Det var allt vad som behövdes.
De fick sen
i förtjusning, den där Jenny där i köket, hon blev ju salig att ingenting hände. Så att hon lagade nu genast mat och de fick både snaps och allt vad de nu ville ha.
Så att ni festade om dem med tullförvaltaren och presidentens adjutant?
Jo.
Mitt i förbudslagstiden?
Mitt i förbudslagstiden, ja.
Förbudslagen, ja. Den 1 juni år 1919 trädde den i kraft och i och med den var lönnbränning och smuggling ett faktum. Ju mer polisen och tullen övervakade, desto mer uppmuntrades befolkningen till illegal verksamhet. Man tog vara på varje chans att skaffa brännvin. Helena Eklöv minns till exempel hur det gick till då myndigheterna beslagtog och förstörde spritförrådet på det utskänkningsställe som fanns där Borgobladet idag befinner sig. Flaskorna slog sönder mot stentrappan som fanns i hörnet av Runebergsgatan och Lundagatan.
Och det rann ner alkohol. Det var nog en gång, en dag på det sättet. Och, det där, och min morfar som bodde mitt emot såg det där från sina fönster. Och han satt bara en liten filt på sin sjuka rygg och gick ut med en mugg. Och tog från den där, det var en rensten där och det rann riktigt med den. Och så tog han med en mugg och sa att, det där, att nu kan jag gnida in min rygg med det här. Och det blir nog fint för det, både konjak och brännvinsblandning eller vad han nu sa där. Och jag var då råkade vara hos dem av en händelse.
Under början av förbudslagstiden var lönnbränningen rena folknöjet. Men den minskade i takt med att tillgången på smuggelsprit ökade och priserna sjönk. Smugglingen blev också ett inbringande näringsfång för kusttrakternas och skärgårdens fiskare. Den utvidgades under 1920-talets senare hälft, verksamheten organiserades och smugglarligor ledda av smugglarkungar bildades. Den mest kända av dem var ju Algot Niska. Spritkungarna själva följde i allmänhet inte med när själva spriten avhämtades, utan de finansierade och organiserade verksamheten. En som var med som lejd arbetskraft anställd av smugglarkungarna i Borgo är Uno Park, som under flera års tid skötte ruljansen med sina kumpaner Unto och en som kallades Niska för sin kraftiga nackeskull. Färderna gick från sydspetsen av Västerlandet över till Estland, där det kunde gå hett till ibland.
När vi en gång kom över där så var det nog att vi hade nu kört kanske en 3-4 timmar. Så kom sjöbevakningen på oss och vi hade 1500 liter. Det var två torpeder, en 500 liter och en 1000 liter. De drog, det var sådär att man slog kanistrar in i sådana järn, fyra järn, och dit radade man kanistrar sen. Och så boxerade man dem. Sen när det blev fara så släppte man vajrarna loss och så sjönk den sin väg i botten. Och där hade vi ganska spännande när vi kastade där 1500. Men det där sjöbevakningen som började skjuta på oss, så han hittade inte oss i mörkret när vi stannade, utan när han kör så med 30 knops fart så blev det där strålkastade belysningen, det blev såna vågor och vi var dit under den där vågen. Och han sökte oss så förskräckligt där, men vi var dit bara håll motorn stilla och försökt komma våra saker så sånt att vi skulle på med den där torpeden. Så kronade lite, den där vajan var sån att den har snodd sig. Och sen där Untoberg, sen när han gjorde loss det i den där vajan så fastnade den om armen. Så tänkte han ännu resa med dit sen. Så Niska och jag håller runt och jaktar dit. Och han arbetar loss armen därifrån den där vajan. Och hade inte lyckats, så den sjönk ju hela tiden där. Jag tänkte, nu när det är 1500 kilos vikt så det är ganska hårt pain på. No, så det gick bra sen och så kom tullen på sen efter en stund och hoppade i båten. Så började de söka genast när de kom i båten att var är vårt boxer? Att var har vi haft fäste när vi har boxerat, drar i den? De kom till det utsikten att vi har drar i. No, så där vi hade en sån där vedhalva som nu såna meters halva, så hade vi rakt över båten på det här sättet. Där hade vi sen vårt fäste fast när vi boxerade. Och så som vi fick vaja loss så tog jag den där vedhalvan sen och lade den där bensintunnan. Så man måste ha en hel tunna bensin alltid med, minst en tunna. Så lade den dit bara så där att den höll liksom att en tunnan skulle vagga. De sökte klyserna och allt, att är de varma ännu att när det är slipade. Och så började de granska sen och så kom de säkert till det åsikten att vi är en förebåt, att de kommer också lasten efter. Men så hittade de en limpa som jag köpte där och de granskade, började söka i båtarna. De ville ju ha bevis att vad vi har gjort hit så långt ut på sjön. Och vi förklarade ju att vi har varit på fiskari. Och så började de då söka i matsäckan och där var estniska karameller och sen det där limpan. Men jag kan inte förstå att de måste inte ha märkt det där att de där karamellerna och choklad var köpt i Estland. Men den där limpan var de mera intresserade för den var så väldigt stor. Det var liksom nu hört i en russen baka likadana och de var ju nära släkt med dem. No, så sa de sen till slut när de gick, de tog mig i öra fast och skakade lite. När jag nu var yngst och minst där, så sa de att häls nu mamma att limpan for, att se meni hukkaan så. Ja.
Och så for de iväg sen?
No, de for sen och lämnade iväg och det var ganska dyra kast åt oss och det var just före midsommar. Det var ganska mörkt när vi gick ut i moln. Det var ju just nu på natten, men det var en moln i natt och riktigt lugnt. Och vi knep iväg bara att vi hade sådana order att vi ska prova.
Nå, dit for lasten då?
Nå, allt for dit. Nå, men det for fyra likadana den sommaren.
Det var alltså på vinst eller förlust man smugglade. Och riktigt små mängder lönade det sig inte att riskera liv och hälsa för.
Minst var nu 1000 liter. För att det lönade sig inte med några småsatser att prova. Eller.
Var det 96?
Det var 96%, jo.
No, sen när ni kom över hit till finska sidan, så vad gjorde ni med den här?
No, så det fanns, så hur säger man nu, att det var mamma som där som delade ut. Sen det kom sådana som köpte igen, småhandlare som kom och köpte upp. Och så kördes vi in till Borgå, och där bar vi sen ut det åt alla som skulle ha. Och de som inte kom och söka, så fick vi själv sen langa upp det.
Men ni hade då kontakter i land som skötte vidare?
Jo, det var allt. De var stabila kunder. Det var sådana som i åratal höll på med det.
Så de var liksom uppköpare?
De var uppköpare. Det är riktigt här som jag nu bor, en lördagsmorgon. Det har varit, jag skulle säga att det har varit 1930. Så lade vi 400 liter på en liten lastbil, riktigt blanka. Och så drog vi ett vit skynke över bara en lördagsmorgon. Att det var liksom att man skulle ha varit kött till torget. Och så får vi upp dit i Vattetornet, där bodde hon. Hon hade egen gård dit. Dit gjorde vi in på gården bara, och så lossas det dit i hennes förråd.
Återförsäljningen skedde sedan i smyg bakom lyckta dörrar och helst i mörker. Det som inte de lokala uppköparna tog hand om gick vidare till uppköpare som kom norrifrån.
No, de kom ända från Mänsälä och norr om Borgå. Ganska högt ifrån kom de nog. Men jag vet inte, jag tror nog att de fraktade mest gående, som jag sa.
Gående?
Ja, vet du att de bar?
På vilket sätt bar?
No, de lade i säckar, förstår du, hade sytt två sådana som vi kallar 40 potessäckar, jo. Och så hål i mitten som de drog ovan på huvudet. Två kanistrar fram och en bak, då hällde hur mycket de nu tog. Om det var kraftig gas, han kunde ju bära 40 liter. Vet du, när en var på, två var på magen, det hängde, och så var det här över axlarna, sen det där hålet när han drog på sig det där påsan. Så hängde det på ryggen och här fram, så det var ju bra att gå på det viset.
Men var det inte svårt att röra sig då, för att folk kunde ju veta
no, ja, vad det men var? Ja, men de for långs med vägarna i skogarna. De drev långs med landsvägarna uppåt norr, bara alltifrån Borgå.
Ibland måste spriten gömmas på vägen då polisen var i faggorna. Röd flagg, nattetid röda lyktor och spikmattor på vägarna var ett otvetydigt tecken på att polisen var ute. Och då gällde det att vara snabb i vändningarna. Sylvia Berlund i Borgå landskommun minns hur hennes familj en gång fick rycka in, om en motvilligt, för att hjälpa smugglarna.
Det var en höstkväll. Det måste nog ha varit ganska sent. Och det var väldigt mörkt. Och min pappa var inte hem. Och där kom till vår trappa och knackade på. Jag var vaken, men de andra barnen hade somnat. Och så gick mamma ut. Och är Kalle hemme, sa den ena. Nej, han är bort hela veckan, han är inte hemme. Nu hör du, nu har vi kommit i ett sånt trångmål, sa karen. Här är fullt med poliser runt omkring. Och vi har kommit tvärs genom skogen och kommit till er lada. Och det har vi nu satt in det dit. Och vi tänkte nog gå här och valla till morgonsidan tills det blir ljust. Förut kan man inte ta bort det. Ja, jag skulle helst vilja att det skulle komma dit ifrån, sa mamma. Jag vill inte ha någonting sånt i mina knutar. Jo, det är säkert bort innan morgon, sa han. Och gick.
Men hur gick det sen då?
Det fanns ingenting kvar, nej.
Största delen av befolkningen var med andra ord på sätt eller annat inkopplad. Svart sprit köptes och nästan varje hushåll hade sin egen 96a gömd på de mest finurliga ställen. Polisen slog till ibland och gjorde razzior i hemmen, och då gällde det att vara snabb i tanken, berättar Sylvia Berlund och minns ännu en av familjens bekanta.
Hon var inte rädd för det minsta. Och det var en heter sommardag. Och plötsligt så ser hon då att polisen kom med sin bil där till hennes backe. Och hon var riktigt bland de sista dagarna gravid. Och så kom hon ihåg att ute i farstukontoret, där fanns det där. Det måste hon vips få bort. Och det var inga vidare, bara ta det i handen och stoppa det under dynan i sängen. Så la hon sig själv utan på sängen med en näsduk i handen och torka svetten. Han kommer in och sa då det där att då nu skulle vi titta omkring sig. Ja, nu kom ni nog lite opassigt. För barnmorskan är på väg här just. De tittade på varandra en stund och så hade de tagit det riktigt en bland det kortaste utav sina undersökningar. Och gick iväg. Men när den där bilen försvann från gårdsplan så sa det krotgumman. Jag har inte skrattat så gott i hela mitt liv. Och då steg hon upp för säng. Det lilla skulle nog komma men inte kom det nu samma dagen inte.
Restaurangerna sålde också alkoholhaltiga drycker under förbudslagstiden, under disken och med vakt vid ytterdörren. Studentlivet i huvudstaden var muntert som vanligt. De finska nationerna följde förbudslagen, åtminstone till det yttre. Den sprit som dracks intogs i smyg på toaletterna och det innebar ju en rätt livlig trafik till de små rummen. De svenska nationerna inmundigade däremot rätt öppet destillerade drycker. Det berättar en av de tidigare klubbhövdingarna vid Nylands nation, Sigurd Didriksson, som ju bland borgobor och sångarbrödare mera känd som Gigi Didriksson.
På Nylands nation var det egentligen vår gamla bekanting och kypare Adam. Han hette väl Adamsson egentligen, men kallades Adam. Och det var han som skötte om det med hjälp av klubbhövdingen och klubbhövdingens biträden. Så att det skaffade sprit och bryggdes där punsch och brännvin och klappades whisky som det hette. Alltså det, en hela whisky förvandlades genom tillsats av te och vatten till tre helor ungefär.
Nå, när den här spriten införskaffades, så hur gick det till?
Nå, det gick till på det sättet att alla, egentligen alla stadsbor hade några nummer som de kände till och man kunde ringa och beställa. Och det kom då med en, ofta var det gamla änkor och sådant som hämtade i barnvagnar och på annat sätt. Så. Men att någon gång hände det naturligtvis också att man måste det här söka det någonstans ifrån. Jag minns en gång åtminstone då jag fick det från en skuta i hamnen och det här, jag hämtade en gammal kapsäck som jag förde till Saluhallen och där träffades vi. Och så tog han kapsäcken och gick ner till skutan. Efter stund så träffades vi igen i Saluhallen. Och där var ju inte så många hundra meter upp till Nylands nation, så det var den risken man tog då den gången.
Men Gigi Didriksson har också sett förbudslagen och spritsmugglingen från en annan sida, polisens. Han var nämligen länsman och poliskommissarie i Borgo och var med på smugglarjakt flera gånger. Smugglarna var uppfinningsrika och ofta annars också rika. Inkomsterna gjorde det möjligt att skaffa flera båtar så att man kunde byta innan en båt blev alltför känd för tull och polis. Men ofta visste polisen ändå vilka båtar som var inkopplade, säger Gigi Didriksson.
Jo, jag minns för en gång. Vi hade bevakat den vägen från Svartbäck, Kjölvik, Kull och sen på morgonnatten, eller på morgon så körde vi ner till Svartbäck och då märkte vi att det fanns en sån här större motorbåt i Nikoviken som polisen visste att tillhörde smugglare. Så vi tänkte vi ska nog lite undersöka den här båten. Och i själva båten fanns ingenting annat, bara lite sand eller ganska mycket sand också. Så att vi misstänkte att de har satt den där spriten i sandsäckar och sänkt ner den någonstans. Och vi tog en båshake från båten och började försöka fiska efter den där runt båten. Jag minns inte säkert antal, men jag tror det var åtta säckar vi hittade där med två 10-liters kaggar i varje säck.
Ett sjätte sinne och vaksamhet var en dygd. För de fruktade myndigheterna kunde lurpassa var som helst och när som helst, berättar Uno Park. Ibland var man till och med onödigt vaksam.
Och en gång hade vi mycket dålig tur där vid källan, där det är ganska djupt. Där är så där en, kanske över 10 meter djupt på sina ställen. Men så sa de inte till att hit kommer en snabbgående båt när de skulle hämta då någon 500-600 liter där med sandsäckar. Och båt hade de med som boxera och lasten var i en annan båt. No, när vi låg dit, vi var liksom då försäkra att, att vi skjuter raket om det blir någonting fara. Och det var en Lindfors från Tolkis som var med mig där i land. Och de kommer då, och vi visste att nu ska de just vara här, att vi börjar höra deras ljud. Så kommer en snabbgående båt, ett ur dit till stranden vart vi låg i gömma. Så sköt Lindfors genast raketen i luften. Så hjälpte de igen, tog vatten in i sin båt som de hade där, spriten och sandsäckarna, så sköt den igen i botten. Och det blev ett himla arbete innan vi fick sen på morgon upp den. Innan dagen blev skulle vi ju ha upp den ifrån. Och det var bara deras fel att inte de anmälde att hit kommer en sån och sån båt. Vi trodde att det är tullt eller någon sjöbevakare som kommer. Så var Lindfors och knep raketten i luften. Och så trodde de igen att nu är det fara. Så sänkte de den.
Det var sällan polisen fick fast några smugglare, berättar Gigi Didriksson. Smugglarnas uppfinningsrikedom visste inga gränser då det gällde att lura polis och tull.
Vi fick en anmälan om att det skulle komma sprit i Kroknes sunde upp till det här till Kråkö. Och det här, vi for då i god tid dit och det var ganska mörk kväll, det var väl i början på september och en ovanligt mörk kväll så man såg ingenting utan det var alldeles tysta. Och vi hörde sen en båt komma i sunden, det rodde, och så kom det en bil. Och när bilen stannade på givet, vi var så pass nära att vi kunde höra allsammans, så då sa de att det kommer ingenting idag, att polisen har fått reda på det här. Och då hade det varit att svänga om. Men sen efteråt hörde vi att alltsammans var nog en bluff, för att det hade kommit en stor sändning på alldeles en annan väg. Så de hade egentligen... Det var langarna själva som hade ringt polisen och lurat oss. Och det hände inte en eller två gånger.
Men smugglarna lurade inte bara polisen. Mot slutet tog sig verksamheten rena gangsteruttrycken och osolidaritetssmugglare emellan var ett faktum. Den här osolidariteten ledde också till att alla band mellan Uno Park och hans bästa vän bröts.
Han stal utav mig 400 liter. När jag hämtade in och han skulle också komma. Vi skulle sen fara liksom på samma väg, men han kom aldrig. Men han får och ligga i en vassa där som han visste att jag måste komma här. Att något kastade jag, dränkade ner. Och sen på morgonen när jag gick, när allt var klart, så gick jag sen och granskade hur det hade gått. Så fanns det ingenting kvar. Så tog jag kontakt hit ner och... Om han har varit dit, han hade inte varit dit. Det här blev hemska saker sen. Sen mina kompisar, han var en kraftig kille. Att i kraft där kunde jag ingenting, men jag skaffade åt mig igen. Sådana som jag mutade, att nu ska vi ge åt honom på käften, annat kunde vi inte. Så var vi i Ilby sen på fest och så hade en färnissatunna där, vet du, en sån där stora väldigar så som de hade målat det där huset. Så var en utav min kaveri sen när vi for dit och skulle reda upp de där affärerna sen. Så när han knep till honom så föll han dit i det där baljan sen. Och så när han kom dit ifrån upp så tog inte birsen honom in i bilen utan han måste kläda av sig. Och så lade honom i papper sen. Kan riktigt naken när de hämtade honom till Ammars.
Så att hämnden var djup sen, jo. I alla fall.
Och sen blev det sen att våra vägar skildes efter det. Att nu var vi ju sådär att vi snackade med varandra. Men vi arbetade aldrig tillsammans med sen.
Något dåligt samvete hade då aldrig varit frågan om för dem som har varit med i det här?
Nej. Utan det var tvärt emot så... Så vet du sån här att de tyckte att se on aika hyvässä jamassa, sådär säger nu på finska, att han var nu liksom lite pengstark, förstår du. Inte var det någon och tyckte att det här är spritjobb, nej.
Så det var nästan då bedrifter och...
Jo, det var mera bedrifter och de tyckte att det är kovaga kunder.
Men du blev då fast en gång själv?
Jo, jag blev fast och det var just en som köpte utav mig och en granne. Och de är döda, både det polisen är död och han är död, han som brände mig då, som fick den där tian utav mig.
Hur mycket böter fick du?
1000 mark.
Alla, eller största delen av befolkningen, var som sagt på ett eller annat sätt inkopplad i verksamheten under förbudslagen som upphörde år 1932. Om man inte själv smugglade eller langade sprit så köpte man på svarta börsen och drack i smyg. Och den som inte drack kunde använda de tomma kanistrarna på olika sätt. De var utmärkta diskbaljor då ena långsidan skars bort, eller så kunde man röka fisk i dem.